Varmt välkommen ska du vara till podden People and Culture 30 minuter företagskultur. Den här podden sponsras av Culture by Design som har till uppgift att skapa arbetsglädje genom att arbeta strategiskt med just företagskulturen. Jag hoppas att du kommer ha mycket nytta och nöje av det här avsnittet. Nu kör vi! Ja, och i dagens avsnitt då ska vi fokusera på det här med beteendeförändring. Vi har ju pratat om det här tidigare, men man kan ju inte få nog av det här tycker jag och även många av dem som lyssnar. Så idag har jag bjudit in Caroline Lånud som forskat i ledarskap. Varmt välkommen hit Caroline.
Tack snälla.
Idag ska vi fokusera på det här med beteendeförändring. Och jag vet att ett ord, eller en förkortning, OBM, det är ju någonting som jag har sett på många olika ställen. Jag vet ju själv, men för våra lyssnare, kan inte vi börja med att förklara vad betyder det?
Ja, OBM står för Organizational Behavior Management. Så det handlar ju helt enkelt om hur man påverkar beteenden i en organisation, hos grupper eller ibland kan det handla om enskilda individer, men OBM tar ju liksom ett större grepp och fokuserar på hur påverkar vi gruppers och ibland hela organisationens beteende. Och det behöver man ju göra, eller man kan säga att det gör man redan och det kommer vi säkert komma in på eftersom våra beteenden inte bara är en följd av vad vi har för personlighet eller värderingar, utan vi anpassar våra beteenden mycket efter hur gör man i den här organisationen, hur ser systemen ut, de administrativa systemen, hur ser kulturen ut och så vidare. Så att vi är otroligt anpassningsbara. Så på det sättet i OBM så liksom tittar man inte bara på den enskilda individen eller den enskilda gruppen, utan man tittar liksom på hur sammanhanget formar våra beteenden. Och jag kan också lägga till bara lite snabbt att OBM utgår ju från samma liksom vetenskapliga grund som kognitiv beteendeterapi, KBT. Alltså beteendeanalysen som det finns väldigt mycket forskning bakom och förklarar då varför gör vi som vi gör.
Och det är ju väldigt intressant och då måste jag ju också ställa en fråga kring varför gör du som du gör kring det här? Du har ju forskat i ledarskap. Mm. Kan inte du berätta lite, ja, men din bakgrund för de som lyssnar? Varför har du hamnat just på det här spåret?
Jag är utbildad psykolog och jobbade länge inom företagshälsovården. Och då träffade jag mycket medarbetare och chefer. Och många kom ju till mig för att man ville ha någon form av förändring. Och jag jobbade också ut mot grupper och organisationer. Och när jag jobbade så liksom gjorde jag en observation och det var vilken viktig roll som ledare har när man har till exempel en medarbetare som är sjukskriven på grund av psykisk ohälsa och som går hemma och brottas med den och kanske får fantasier om att vill de verkligen ha mig tillbaka och så vidare. Och där kunde jag se hur viktig chefens beteende och agerande mot den här, eller med kan man säga, den här sjukskrivna personen var. Men jag la också märke till att chefer många gånger har utmanande förutsättningar för att utöva det här nära ledarskapet, ta sig tid till de här, ja, men om det är samtal till den som är sjukskriven eller vad det nu kan vara. Så att mitt hjärta kom att liksom klappa också väldigt mycket för ledarens roll. Och det var det som gjorde att jag började forska på ledarskap på Karolinska institutet.
Okej. Mm. Och det får mig direkt att tänka på, för det i mitt arbete, när jag fokuserar ju väldigt mycket på kulturen då, som många av er som lyssnar vet om. Och då är det ju det, vi har träffat så många ledare där vi ser att de har inte fått rätt förutsättningar för att leda.
Nej, precis.
Och ibland är det väldigt ensamt att leda också. Mm. Så att även om viljan kan finnas, att finnas där för medarbetare som är sjukskrivna, så kanske man inte har rätt verktyg heller.
Nej,
eller tid eller vad det nu kan vara. Så det är ju så otroligt viktigt. Och om vi då tittar på den här forskningen kring ledarskap och beteenden, vad skulle du säga, vilka fynd har du gjort? Finns det några nycklar så där som de som lyssnar kan ta med sig just för att skapa bra förutsättningar för ledarna kring att skapa beteendeförändringar eller vad det nu kan vara?
Jag har flera frågor. Jag tänker dels, vad finns det för förutsättningar för ledare att utöva ett gott ledarskap? Så det är ju en sak som tänker jag, handlar liksom om vad man beslutar och ger för förutsättningar lite högre upp, om vi tänker oss en hierarkisk organisation. Och det kan ju handla om hur många medarbetare varje chef har. Det kan handla om vilket administrativt stöd man får. Det kan handla om vilka mötes, liksom, arenor har jag för att prata med kollegor som både är på liksom min nivå, chefskollegor, och diskutera saker som, för som du säger, man är väldigt ensam men alltid störd. Också, men man, liksom, man får inte vara i fred. Man är ensam men får inte vara i fred. Och just det här, vad har man liksom för stöd från sin överordnade chef? Så det är ju beslut som tas kanske lite mer liksom organisationsövergripande och som det behövs ett lite större grepp kring. Och när det gäller, för den andra frågan handlar det kanske lite mer om vad är framgångsrika ledarbeteenden, tänker jag. Och där kan man ju säga att det är ganska mycket, alltså ledarskapsforskningen bygger väldigt mycket på enkäter. Till största del på enkäter, till viss del på intervjuer, och så finns det vissa som tar sig tiden och medlen att göra observationer eller spela in på film och så vidare. Men det är väldigt mycket som bygger på enkäter, och det är väldigt mycket som bygger då på att medarbetare liksom skattar de här ledarna. Och många gånger så ger de här vetenskapliga artiklarna, de ger inte så god konkret hjälp, tycker jag. Mm. Jag tycker att det kan vara till exempel att man ska visa respekt. Ja, men vad är det?
Ja, men då kommer vi in på det. Ja. Men vad betyder respekt? Ja. För det kan ju vara otroligt olika beroende på vad man frågar.
Otroligt olika. Och jag tror att många gånger så fastnar vi i en alldeles för fluffig liksom formulering. Man kanske kokar ner värderingar, för det tror jag att väldigt många har lärt sig, att värdeord och sådär, det behöver konkretiseras, det vet vi. Men jag tror att man konkretiserar det sällan tillräckligt långt, så man skulle behöva liksom bli duktigare på att prata om, ja, men till exempel då respekt, eller vad är tillitsbaserat ledarskap? Vad innefattar det? Vad tycker vi liksom att det är för beteenden? Vilka blir viktiga här hos oss i vår organisation? Så jag tror att vi behöver prata mycket, mycket mer om konkreta beteenden. Och jag skulle säga att forskningen är oftast lite liksom fluffigare än att den säger så här, gör si, gör så, gör så. Man kan ju titta på, nu pratar jag på här.
Ja, nej, men det är jättebra. Jag säger till om jag ska
säga. Man kan ju säga, vill man titta liksom på ledarskapsforskningen, vilken som har mest stöd, så är ju det här transaktionellt och transformellt ledarskap då, i kombination. Och då handlar det om de här, att vara en ledare som är tydlig med förväntningar och att man följer upp och att man är en förebild. Då, det är ju väldigt fluffigt. Vad är det att vara en förebild? Ja, nej, men det kan ju vara då, ska vi koka ner det till ett sånt här traditionellt exempel, är att om jag säger att ni behöver inte jobba på kvällarna, då ska jag inte heller skicka ett mejl på kvällen. Och jag har mött många chefer som säger att ja, nej, men jag jobbar bäst då. Och jag säger till mina medarbetare, ni behöver inte svara. Men det blir ändå så. Någon kanske tänker att ja, men det är nog bäst att jag svarar. Eller nu såg jag det här mejlet, det är ett snabbt svar, så jag svarar bara. Så har man någonstans ändå liksom blivit lite störd i sin ledighet. Sådär.
Kommer aldrig glömma, jag träffade en tjej när jag var ute och workshoppade som sa till mig att ja, men de säger att det är så viktigt att jag ska gå hem när arbetsdagen är slut. Men det är så många som sitter kvar. Och jag som är ny på jobbet, jag vågar inte göra annat. Nej. De säger att det är okej, men vad kommer jag skicka för signaler?
Exakt.
Så att hon, även om det var uttalat flera gånger, så kände hon sig inte bekväm med att gå hem.
Nej. Och så där tror jag det ofta är, att det, liksom, det finns ett glapp mellan det vi säger och det vi faktiskt gör sen. De instruktioner eller tillåtelse eller vad nu är jag ger som chef, och att jag inte själv lever dem.
Mm.
Och det är ju också en sån sak som man kan koka ner liksom till beteenden. Men jag ska inte säga liksom alla olika beteenden som visar sig vara framgångsrika som chef. Jag tror att den som är intresserad kan ju kanske särskilt titta på den här transformerande ledarskap. Det finns fyra dimensioner liksom där på den. Men samtidigt så ska man ju vara medveten om att det där är någon slags, liksom, det går inte att uppnå alla de där.
Man kan ha det som en kompass.
Man kan ha det som en kompass, ja precis. Men jag tror att väldigt mycket liksom, tydlighet tror jag vi är generellt, vi skulle kunna bli bättre på det i Sverige. Att våga vara tydliga och stå upp för vad det nu än är, om det nu är en egen, något eget jag som ledare tycker, eller om det är någonting som jag har liksom fått till mig uppifrån, från liksom högsta ledningen eller vad det nu kan vara. Ett sånt exempel som jag har stött på nu under det här året, det är ju hur mycket man egentligen får jobba hemma. För det kan det vara så att man har en viss procent eller ett visst antal dagar i veckan som man får jobba hemma. Men sen passar det den här medarbetaren bra att vara hemma en extra dag den där veckan. Och så sprider det sig. Ja, men hon fick ju vara hemma förra veckan i flera dagar och nu behöver jag det. Så att jag har mött många chefer som tycker att det liksom är svårt att stå fast vid den här tydligheten för att just man det. Inte riktigt vet vad har jag för argument egentligen för det här, eller vem är jag att komma och strula till min medarbetares liv, och då blir det otydligt.
Precis, och det är då man hamnar i att det uppstår konflikter och frustration och så skapar det ringar på vattnet. Så där är det just det här, men där tänker jag också apropå att ledarna behöver stöd. Där behöver ju också organisationen vara tydliga i att det här är det här en riktlinje som kommer från organisationen.
Ja.
Då kan ledarna också, om de då känner sig trygga och bekväma, faktiskt hänvisa till det här är ett beslut som är taget.
Ja.
Och sen brukar jag också säga att det som är så otroligt viktigt, det är också att förklara why-et. Alltså varför? Mm. Varför har vi det så?
Mm.
För att bara ta beslut, för då är det nästan, då idiotförklarar vi människor ibland. Mm. Man behöver ju också kunna ha någon, liksom, något belägg för varför har vi bestämt att det ska vara så här?
Ja.
Jo, men det kanske ska vara gynna samarbetet och kamratskapen och vad det nu kan vara.
Mm.
Och sen att det kanske finns undantagsfall, ja, men då måste man också motivera varför då den personen får det.
Mm.
Jo, men det är för det här.
Mm.
Så det är så viktigt att kommunikationen också.
Ja, absolut. Jag tror väldigt mycket på, liksom, ska man gå ner till basic, så handlar det om att vara tydlig. Och det handlar om att visa att man är intresserad och tycker om människor och vill skapa goda förutsättningar för att de ska kunna göra ett bra jobb, de medarbetare man har. Liksom, någonstans så är det den här balansen mellan tydlighet och omtanke. Ja. Och sen kan man visa den på olika sätt.
Det är så intressant att du säger det, för det är en egen reflektion som jag har gjort. Jag har ju tidigare jobbat med världens största arbetsplatsstudie som mäter tillit. Det är ju en stor enkät som underlag. Och då när jag kommer som konsult och ska analysera resultatet och presentera för mina kunder, som det var då, då var ju, man ska säga, botten tre, de största utmaningarna, så var det ju tydliga förväntningar i 90% av fallen var ju den alltid med där. Tydliga förväntningar, uppskattning och kommunikation eller leva som vi lär. Det var ju de som alltid var de som liksom de största utmaningarna som många bolag har. Så att du bekräftar ju bara den liksom, insikten som jag också har fått efter att ha jobbat med. Så att det är det som är så otroligt viktigt. Men återigen, precis det jag älskar när du pratar om det, Caroline, att just det här, vi måste vara konkreta.
Mm.
För det är ju lite som, jag brukar ta som ett exempel att omtanke är någonting som, om vi ska prata värderingar och värdegrund och så vidare. Om vi nu har uttryckt att omtanke är någonting som är viktigt för vår organisation, då kan ju det vara otroligt abstrakt. Vad betyder det? Är det att vi säger hej till varandra på morgonen?
Mm.
Eller är det rent konkret, vad gör vi?
Mm.
Och då brukar jag ta ett exempel, jag har hört om en av Sveriges bästa arbetsplatser, det de gör, det är att de börjar titta, okej, om omtanke är någonting som är viktigt för oss, så tittar de på hela medarbetarresan. Och så tittar de till exempel på rekryteringsprocessen. Och det de har valt att göra, då har de tagit fram ett initiativ som visar omtanke i deras värld. Och det är att de har tagit fram en goodiebag till slutkandidaterna, topp tre i varje rekryteringsprocess. Och så kopplar de det då till att så här visar vi omtanke hos oss. Tack för att du tog dig tid att komma hit till oss. Och då kommer vi från det här abstrakta, det här flummiga.
Exakt.
Som många upplever.
Ja.
För då har de kopplat ett initiativ till det de ser är viktigt. Den här kompassen för hur vi ska bete oss. Och då blir det lättare också för ledare, men också potentiella medarbetare, att ta ställning till, är det här en arbetsplats som lirar med mina värderingar? Så som jag ser att man visar omtanke.
Ja. Och det blir också lättare att själv avgöra om jag nu är omtänksam. Det är väldigt konkret att ge en, om det ligger på mitt ansvar att ge en goodiebag till de tre bästa kandidaterna, då kan jag väldigt tydligt själv också utvärdera, har jag gjort det som förväntas eller har jag inte gjort det?
Ja.
För att annars kan det ju lätt bli så att om vi pratar om omtanke på en för fluffig nivå, så kan jag som medarbetare gå runt och tycka att jag visar en jädra massa omtanke åt höger och vänster, men dels kanske inte uppfattas så, och det kanske inte heller liksom når det mål som man på något vis, någonstans så vill man ju uppnå ett resultat, tänker jag, med de här goodiebagsen. Man vill branda sig själv, man vill att goda kandidater ska vilja söka igen, eller vad det nu kan vara. Och liksom, lämnar man för öppet, för fluffigt för liksom organisationen att själva avgöra vad som är respekt eller omtanke eller vad det nu kan vara, då kommer man ju inte nå de här liksom resultaten heller lika träffsäkert. För att vi kan ju misstänka att det finns vissa beteenden som mer träffsäkert leder mot det här resultatet man vill uppnå. Om vi nu ska bli mer hållbara miljömässigt eller hållbart arbetsliv. Folk ska få en, liksom en bättre hälsa när de jobbar här istället för en sämre, eller åtminstone lika bra och så vidare. Så vad man nu än liksom sätter upp för mål, och det kan ju vara finansiella mål också. Vi ska ta marknadsandelar eller öka lönsamheten. Så kommer det ju finnas vissa liksom nyckelbeteenden där, och det gäller ju att på något vis destillera, identifiera dem. Vad är det vi ska börja göra mer av på olika nivåer? Vi kanske ska sluta göra någonting. Så där tror jag att just i också liksom förändrings- och utvecklingsprocesser så behöver vi verkligen prata konkreta beteenden.
Ja, för vi behöver ju också komma ifrån här. Men det är väl bara sunt förnuft?
Ja, nu, ja verkligen. Ja.
För det där, du har träffat många ledare som just säger det. Men det är ju bara sunt förnuft. Mm. Och det, vad är det egentligen? Det är ju bara en kombination av mina egna erfarenheter, värderingar och så vidare. Mm. Och där kan det ju vara väldigt olika vad man kommer ifrån.
Absolut.
Så att, ja, är det så viktigt? Om vi då tittar på, nu pratar ju du om dels vad forskningen har visat kring det här med vad behöver ledaren tänka på, tydlighet och så vidare. Men vart börjar man någonstans då? Om man tänker nu att som du pratar precis om, så här, om vi säger att nu har organisationen satt som mål att vi behöver ha de här beteendena för att ta oss, vi säger, mot våra finansiella mål. Mm. Eller det kan vara innovationer, vad det nu kan vara. Mm. Vad behöver man börja någonstans som organisation för att leda denna beteendeförändring, skulle du säga?
Jag skulle säga att i första hand, så långt det går, så tror jag att man inte ska sitta på sin egen kammare och fundera på vilka beteenden tror jag. Säger att jag är vd eller jag sitter liksom i ledningsgruppen och ska tänka till kring någon annans beteende. Jag tror att man ska fråga dem som är, om det är närmast kunden eller brukarna eller klienten eller patienten eller vilka den än är. Liksom. Så att de som ska bete sig, om jag uttrycker mig på det viset, samskapa tillsammans med dem. Dels så kommer man troligtvis att liksom hitta lite andra saker än vad man trodde. För att jag som mellanchef eller vd, jag vet ju inte precis vilka utmaningar de möter liksom i vardagen, i det operativa. Så att vara intresserad och nyfiken och utforska, vad är det för, hörrni, för att vi ska nå det här målet, vad tror ni att vi behöver göra mer av? Finns det någonting som vi skulle behöva göra mindre av eller sluta göra? Så det tror jag är steg nummer ett. Och det måste ju liksom finnas såklart ett tydligt, liksom, det är en tydlig riktning, det är dit vi ska. Mm. Vilka aktiviteter och beteenden tror ni att vi behöver göra mer av? Och nästa fråga som också är till de som ska bete sig, det är vad behöver ni för förutsättningar för att ändra beteenden? Om man säger så här, det här med att en organisation har ju, du kan ju här med kultur och sådär, man kan ju se det som liksom, så här säger och gör vi här, beteendemönster. Ja. Och det finns ju en anledning till att man beter sig si i organisation A och beter sig så i organisation B. Så att det finns ju liksom sådana, ska man säga, faktorer i sammanhanget. Det kan vara vad som är okej i just den gruppen jag befinner mig i, vad det är okej att göra där. Som den du sa, ingen som går hem i tid här fast de har sagt att man ska göra det. Mm. Men gör ingen det, nej, då anpassar man sig liksom till det.
Ja.
Men det kan också vara, vad blir jag uppföljd på för nyckeltal till exempel? Och det är klart att jag kommer försöka som medarbetare och som chef kommer jag försöka leverera på de nyckeltal som verkar vara väldigt intressanta och som följs upp med liksom, ja, intresse från nivåerna över. Och vill jag då att, ja, men nu ska vi ju börja bete oss på ett annat sätt, då måste man fundera på, okej, vad finns det för konsekvenser av att göra det här andra? Kommer det inledningsvis ta längre tid om jag ska börja, ja, kontakta mina kunder på ett annat sätt eller delta i innovationsforum? Men om jag har samtidiga krav på produktion någon annanstans, då kommer jag kanske skippa det där innovationsforumet, jag hinner inte idag och så vidare. Så att man behöver vara intresserad av vad möter de här, som de som ska bete sig, vad möter de för liksom konsekvenser när de beter sig?
Just det.
Och ofta är det så att när man ska göra en förändring så möter man inledningsvis negativa konsekvenser, och det kan vara just att det tar tid, det är krångligare, andra kanske gör på det gamla sättet medan jag försöker göra på det nya, så känner jag mig annorlunda, vad det nu må vara. Och då behöver man förstå att den här perioden, där behöver man som chef ge extra uppmärksamhet, feedback, vara mer problemlösa. Man kanske sätter delmål som är baserat på att, ja, men nu ska vi göra det här, vi försöker nå 20 gånger per vecka ska vi, ja, vad det nu kan vara för beteende. Liksom. Det kanske är helt absurt utifrån vissa förändringar, men att man på något vis sätter aktivitetsmål snarare än att man ska vänta på att det kommer ett resultat om 3 eller 6 månader. För att vi gör ju mer av det som leder till liksom positiva konsekvenser för oss själva här och nu. Och det behöver man som ledare vara medveten om, att anledningen till att folk gör det de gör, det finns en god anledning. Den kan vara liksom omöjlig för en utomstående att förstå, men personen som gör samma sak om och om igen, det kan till exempel handla om att gnälla. Att vara den som klagar och gnäller på möten. Gör en person det om och om igen, då kan vi vara liksom säkra på att, ja, men den får ut någonting av att göra det.
Just det.
Så att det tror jag liksom är en viktig insikt, att när man ska åstadkomma en beteendeförändring så behöver man vara intresserad av liksom i vilket sammanhang den här beteendeförändringen ska äga rum i, och se till att liksom skapa så positiva konsekvenser som det går. Och det kan handla om att när jag stöter på problem, ja, men då är min chef eller då är kollegor intresserade av att hjälpa mig vidare i det. Och det här ska man också komma ihåg, att det är väldigt vanligt nämligen att förändringar, så att säga, trycks ner till första linjens chef, att de ska åstadkomma det här. Och första linjens chef kan ju uppmärksamma och problemlösa tillsammans med sina medarbetare. Första linjens chef har också en chef som kanske också behöver uppmärksamma och problemlösa. Alltså, och så kan man tänka sig liksom hela vägen upp. Så att ett förändringsinitiativ blir inte så effektivt om en ledningsgrupp, högsta ledningen, säger att, ja, men nu, från och med nu är det här viktigt, och sen så pratar man aldrig mer om saken.
Nej.
Det är liksom...
Och det tänker jag också på, för det jag har ju träffat, när jag har jobbat med kulturutveckling och då i större organisationer där vi har liksom global koncernledning och sen har vi lokala koncernledningar och regional, alltså det är så många led. Och då har jag ju träffat ledningsgrupper som säger så här, men när ska vi bli involverade?
Mm.
Vi vill inte bara ha en rapportering tillbaka. Nej. Vi vill också få titta på vilka förutsättningar har vi att förändra och justera.
Exakt.
Och så vidare. Så att det brukar verkligen vara någonting som jag också säger, så här, just att glöm inte ledargrupperna.
Nej.
De måste man ha med, för att många gånger så finns det ju förväntningar från ledning på att, ja, men har du bestämt dig för att vara ledare så ska du bara köpa in på det.
Mm.
Och då har du ett ansvar. Men om man då inte ser att, ibland som jag brukar säga, har man inte sett på hygienfaktorerna för en ledare att kunna sätta sig in och motivera sina ledare i sin tur, till exempel om vi pratar om en regionschef eller vad det nu än är, då kommer inte det här bli bra heller.
Nej.
Så det är bra att du lyfter det, för det är också någonting som jag har sett stora utmaningar med.
Ja, och vi forskade ju på Karolinska institutet mellan 2016 och 2019, så hade vi en studie som handlade om privata bolagsstyrelsers betydelse för hälsa och säkerhet. Och vi var ute och intervjuade styrelsemedlemmar och vd:ar i 13 olika bolag, och för att fråga dem, hur gör ni när ni tar ansvar? För att i styrelsen har man liksom det övergripande ansvaret. Och det vi upptäckte när vi intervjuade dem var liksom en beteendepåverkan som skedde i form av vi liknade det här vid ett champagnetorn, att den dryck du häller i översta glaset rinner sen neråt. Mm. Och då kunde styrelsemedlemmar kunde säga så här att ja, nej men om vi bara efterfrågar finansiell prestation och inget hållbart arbetsliv, då kommer vi bara få det första. Vill vi ha båda, då behöver vi efterfråga båda. Och vd:er sa att ja, men det som styrelsen pekar på och vill ha uppföljning på, det får ju en direkt konsekvens för vad vi gör i ledningsgruppen om dagarna. Mm. Så på det sättet så liksom pratade de om den här påverkan. Så jag tänker att man behöver vara medveten om att det som man hela tiden återkommer till, det som har liksom första punkten på agendan, mm. är det som man ägnar mest tid åt och är intresserad av att diskutera avvikelser kring, det man kräver åtgärder på, återrapportering på från vd och liksom från vd till liksom sina ledningsgruppsmedlemmar, det kommer att få en betydelse för vad de här personerna väljer att lägga tid på om dagarna. Och det här tänker jag, det här gäller ju liksom hela vägen ner, för att om jag som medarbetare upptäcker att det här verkar vara viktigt för min chef, det här återkommer hen till hela tiden, det här blir uppföljd på, ja men då kommer jag också lägga mer tid på det. Så att ett förändringsinitiativ behöver man ju uppmärksamma igen och igen och igen. Hur går det? Vad stöter ni på för problem? Där liksom agerar så som man har bestämt. Ja, men då behöver man ta tag i den och fråga, jag märker att du gör inte det här som vi har kommit överens om. Hur kommer det sig? Stöter du på problem? Kan jag göra något för att hjälpa dig? Vad behöver du göra? Alltså, för då tydliggör man att jag ser att du inte beter dig så som vi har sagt. Och det är inte okej. Vi ska alla göra på det här sättet och så vidare. Så att du behöver liksom, och på samma sätt såklart också positivt uppmärksamma.
Så att tydliga förväntningar, uppskattning, omtanke, men också just markera mot icke-önskvärda beteenden. Och också då visa just att ja, men när någonting har gått bra, då har vi också, nu har vi tittat på lite olika bra initiativ för att skapa förändring i beteenden hos medarbetare. Och någonting också som jag tänkte som var så viktigt, att just det du pratade om, det här med att faktiskt involvera medarbetarna, men också få en förståelse för jag brukar prata om just här, men att få medarbetarna själva att få insikt i här, men vad har jag att vinna på att förändra mitt beteende? Mm. För att ibland så upplever jag att organisationer missar den lite, för de är medvetna om det, för de har ju spenderat så mycket tid med att ja, men vi ska hitåt och då ska vi förändra det här, och så har man missat just det steget att involvera medarbetarna, så att de kanske inte förstår vinsterna med varför ska jag förändra det här? Mm. Och då är det så viktigt att få med dem, för att det är de som ska vilja förändra sig. Mm. Och om de då inte förstår varför. Så att det är väl den här skynda långsamt också ibland, upplever jag.
Ja, och jag tror ibland så är det ju inte så mycket what's in it for me för medarbetarna. Vissa förändringar är ju bara så här ska vi göra från och med nu, eller nu ska vi implementera ett nytt CRM-system, eller nu liksom det kommer top-down uppifrån. Men att det ändå finns i så fall ett varför är det här bra för organisationen, eller varför är det här bra för HR-enheten eller för ekonomienheten? Alltså varför gör vi det här? Det tror jag är jätteviktigt. Och då tror jag liksom många gånger att man som medarbetare kan köpa det. Men det behöver, man behöver vara lite uthållig i uppmärksamheten kring det här nya man ska göra. Och man behöver koka ner till beteenden. Ibland är det ju givet liksom att nu är det här systemet och då ska man klicka där och där. Men många gånger så är det inte så givet. Särskilt inte kanske när det gäller kultur. Det är lite mer sådär. Man får koka ner det till vad menar vi här med omtanke. Mm.
Nu har det gått 30 minuter.
Ja, det är ju helt,
det är
helt så fort det kan gå.
Ja, ja. Det här var då ett av de absolut snabbaste avsnitten, upplever jag. För det finns så mycket, det var som vi pratade om inför avsnittet, så det finns ju så mycket att prata om kring just det här. Men för de som lyssnar, om vi ändå ska avsluta på något sätt, är det någonting som du känner att du skulle vilja dela med dig av? Någonting som, vi har ju pratat om förutsättningar för att skapa beteendeförändring, organisatorisk nivå, ledarnivå. Finns det någonting som medarbetarna, kan vi få med någonting utifrån medarbetarperspektivet?
Ja, men ja, det kan vi absolut. Jag tänker, för det tänkte jag faktiskt på när jag sa att var tydlig med dina förväntningar. Och där tänker jag att man kan ju också som medarbetare be om tydliga förväntningar eller att man liksom till och med samskapar de här förväntningarna. Jag tror att väldigt mycket, som jag sa inledningsvis, att mitt hjärta klappar väldigt mycket för chefsrollen. Och jag tror att vi behöver också som medarbetare förstå att det inte är så himla lätt att ha den rollen, och man måste vara, man är liksom medansvarig till viss del också för sin egen arbetsmiljö eller för vad är möjligt och inte. Nu har jag för mycket att göra eller det här är för otydligt. Man behöver ju vara tydlig tillbaka också till sin chef. Det här förstår jag inte, eller det här kommer jag inte greja nu, eller det här behöver jag den här hjälpen, eller vad det nu kan vara. Så jag tror att som medarbetare behöver man också ta ett ansvar för att det ska bli tydligt.
Just det.
Chefer är inte tankeläsare.
Nej. Man kan ju se det som, jag brukar säga att det, men liknade vid en sån här, en färja. Mm. Att man har en kapten som är ledare som vet riktningen.
Mm.
Men färjan kommer ju inte kunna ta sig någonstans och inte kunna ta sig an passagerare eller någonting. Nej. Om inte alla har sina olika funktioner och tar ett ansvar.
Mm.
Att samverka och samarbeta.
Mm.
Tusen tack Caroline för att du kom hit och pratade kring det här viktiga ämnet.
Ja, tack för att jag fick komma.
Till dig som lyssnar så hoppas jag att du har fått med dig en del insikter kring det här med beteendeförändring. Hur vi kan tänka på både organisatorisk nivå och ledarnivå. Men också nu slutklämmen för medarbetarnas ansvar också. Och har du tips på ämnen som vi kan ta upp i podden så är du varmt välkommen att mejla in till hello@culturebydesign.se. Stort tack till dig som har lyssnat, så hörs vi nästa gång.